Välkomna ska ni vara att lyssna på Slaget. Mitt namn är Bettina Sågbom. Ja, regeringen och president Stubb, de har då uppdaterat vår utrikes- och säkerhetspolitiska linje. Det här arbetet började då USA hotade ta Grönland och till och med hjälp av soldater. Och nu betonas det då i den här redogörelsen att USA har blivit oförutsägbart. Vad innebär då den här förnyade linjen i praktiken? Det är kanske mera oklart faktiskt, men det ska vi diskutera här idag tillsammans med två riktiga så här utrikespolitiska tungviktare. Och jag hoppas ni inte, det gör någonting att jag kallar er för tungviktare här i det här sammanhanget. Här är Per Stenbäck som var utrikesminister mellan 82 och 83, alltså 1982-1983. Och så här Erkki Tuomioja som har suttit som utrikesminister i två perioder mellan 2000 och 2007 och mellan 2011 och 2015. Välkommen ska ni vara bägge två.
Tack.
Ja, alltså det är ju inte lätt att göra säkert en sån här utrikes- och säkerhetspolitiskt program eller linjedragning när saker och ting händer så himla snabbt hela tiden. Och när man vaknar upp på morgonen så vet man inte vad som har hänt under natten. Hur tror ni, alltså med grunden i er erfarenhet från politiken och utrikespolitik i synnerhet, att hur är det för vår ledning, vår utrikespolitiska ledning att försöka navigera den här situationen som ständigt ändras? Erkki Tuomioja först.
No, det är naturligtvis ganska krävande och jag tycker inte att regeringen har skött det särskilt bra. Och jag vill också peka på det att den här gången här, den här redogörelsen förberetts enbart av regeringen utan någon parlamentarisk handling. Och vi har haft för länge, redan flera decennier, ett parlamentarisk grupp som har varit hela tiden med i då man utarbetar redogörelsen. Så att det är ju en tecken på det här, hur man sköter utrikes- och säkerhetspolitik idag i Finland. Och jag är ganska kritisk redan mot sättet, för att inte tala om innehållet och substansen ännu. Så att det här är en nyhet att man vägrar diskutera i förväg frågorna med oppositionen.
Vilka frågor speciellt tänker du på då?
Jag tänker på hela det hela betänkandet, men särskilt när det gäller kärnvapenfrågan. Och det är ju en del av det här redogörelsen, för har jag förstått. Jag har inte läst och inte ännu sett hela redogörelsen, utan bara nyheterna om det.
Mm. Per Stenbäck, vad tänker du, att hur är det att nu navigera de här snabba kasten i världen?
Och här kom ju fram ju två olika aspekter på det här då, den här proceduren och processen som Erkki tog upp här. Och där kan jag hålla med honom att det skulle vara bäst för Finland och för vår framtid om man kunde komma överens över partigränserna, och så som det inte skedde i den här kärnvapenfrågan och inte hittills har skett. Men det är ju en sak. Och sen den andra saken då, att hur har regeringen lyckats med att, ska vi säga, beskriva dagens situation. Och ja, där håller jag också fast vid att det är en svår uppgift, för att som du sa här inledningsvis så händer det hela tiden nya saker. Men det gäller väl för oss att försöka urskilja, och för regeringen att urskilja de långa trenderna här och försöka ta fasta på vad som inte har förändrats och som är så att säga sådana beståndsdelar som vi måste beakta på ett nytt sätt, eller finns det några nya aspekter på det här? Så att det är en svår avvägningsfråga det där, hur öppen man ska vara. Det är ju ett officiellt dokument som läses också i andra länder det här. Och man försöker sända signaler, det är inte bara för hemmapubliken. Och då gäller det att hålla tungan rätt i mun i vissa frågor.
Vilka är signalerna enligt?
Signalerna är naturligtvis hur Finland ser nu på USA. Det är ju naturligtvis en sak som kommer fram här.
Men man säger både, att det är oberäkneligt.
Jo, både rakt ut säger man det, men också mellan raderna vilka åtgärder man vill vidta för att balansera upp den här förändringen som har skett i USAs och Trumps politik. Så att, och de signaler man sänder till omvärlden är naturligtvis, det gäller Europa och samarbete i Europa som är viktiga frågor som våra allianskumpaner i Europa nog lyssnar till.
Mm.
Det är ju klart att vi som före detta utrikesminister kan vara mycket mer frispråkiga idag än om vi hade regeringsansvar. Men rätt oaktat är jag själv har varit mycket kritisk mot regeringens linjedragningar redan före det här. Att man har inte kunnat säga rakt ut vad det gäller och vad det är fråga. Jag tycker att det finns en alltför stor tillit i som i USA som allierade. Jag har sagt att om USA kan kasta Ukraina under bussen så kan det göra lika väl det också för Finland oavsett vad vi säger idag. Och det måste vi vara klara på. Det är ju klart att vi vill ha så länge som det är möjligt goda relationer med USA. Men samtidigt måste vi vara också för oss åtminstone själv klara på vad det gäller och vad det inte kan gälla. Så att, och det gäller naturligtvis Trump i stor grad, men inte enbart Trump. Jag har påminnat om att jag har tittat in i kongressprotokollets diskussioner då NATO-avtalet godkändes i USA 1949. Så var det en lång rad av tjänstemän och ledare från utrikesdepartementet och administrationen som ville förklara att det här betyder inte automatiskt att USA skulle indras i någon krig. Utan att man kan inte vara vara 100% säkert om att det här säkerhetsgarantin skulle fungera i praktiken. Och jag har till och med gått så länge att jag har faktiskt ett frågan, skulle det inte vara bättre att USA skulle dra sig ut ur NATO? Det skulle leda till det att vi måste ta det här vårt eget försvar på allvar och inte kunna lita på det önsketänkandet att USA skulle komma i alla omständigheter till vår hjälp vid behov. Och det skulle också befria oss från att vara mer klarspråkiga gentemot USA. Jag har skämst över det som hur NATOs generalsekreterare har handlat USA. Det jag tycker att det har varit oförständigt.
Mark Rutte alltså. Ja.
Jo, det är ju naturligtvis frågan är att vad skulle vi vinna på idag att trala rent ut och säga att Trump inte har mera för vårt förtroende, vilket ju är ett faktum.
Men är det som Erkki Tuomioja menar att vi borde säga?
Jag skulle säga att vi måste vara förberedda för det, att vi kan inte lita på det. Och vi måste vara klar för oss själva åtminstone vad det gäller.
Okay.
Det stämmer naturligtvis. Och den här processen som du talar om är ju på väg mot att vi tar allt större ansvar. Och vi har nog dragit konsekvenserna av det här i praktiken. Men att säga ut det, att vi inte litar på USA och att USA kanske lämnar NATO eller lämnar oss i sticke och så vidare. Det måste man fråga sig, vad är vårt intresse här? Att ska vi måla så att säga fan på väggen och det där uttrycka det i klartext? Jag tror inte att det hör till dagens kutym helt enkelt i relationerna mellan länderna. Vi vet sanningen. Och det blir en inrikespolitisk fråga sen hur långt vi ska gå i sanningssägandet eller för att tillfredsställa då den kritiska opinion som redan finns.
Men vem är det här som vi? Alltså vi vet sanningen. Vem menar du? Vi, statsledningen?
Staten och alla som följer med vad som sker i världspolitiken idag förstår ju att inte bara det att han är oberäknelig, Trump är oberäknelig, men också att det finns krafter i USA som kanske kommer att permanenta, så att intresse för Europa håller på att svikta för permanent kanske. Så att det här måste vi allt beakta. Men det intressanta är ju naturligtvis att vart är vi på väg? Erkki här målar lite ut bilden av att vi är för mjuka i ryggen så att säga. Att påminna det här då om tiden när vi inte kunde säga sanningen om Sovjetunionen och dess politik. Jag tycker det här är en intressant debatt som vi borde ta upp, att hur långt kan vi så att säga inom citationstecken finlandiseras eller amerikaniseras, om man säger på det viset. Att hur länge ska vi hålla tyst i den här frågan, och påverkar det vår moral så att säga, att vi inte vill tala ut och säga att vi litar inte på att vi gjorde det rätta beslutet när vi gick med i NATO. Utan vi håller fast vid det, att så länge det är så att säga möjligt att det finns en chans att USA kommer tillbaka till en mera solidaritetspolitik när det gäller
Europa. Man sitter och väntar, man försöker hålla ut bara.
No, vi ser ju ganska mycket svar på den frågan, delvis kanske vi får i novembervalet i USA. Ja. Om kongressen då får en annan sammansättning, så finns det ju en chans att USA genomgår någon slags reningsbad. Mm. Jag tror nog inte riktigt på det, inte heller demokraterna är så att säga renläriga när det gäller det där samarbete inom det transatlantiska. Så att vi får vänta och se hur det kan vara ett steg.
Ja, då, det är inte helt uteslutet i kort sikt att det blir en majoritet för demokraterna i kongressen, och att en impeachment-process startas igen. Om det kan till och med leda till att man avsätter Trump. Men i kort sikt är det bara, då skulle presidenten bli Vance, som är ännu värre, tycker jag själv, än vad Trump är, därför att han sitter i sitt fullt sinnevärld som inte Trump är, som är oberäklig, men vänster till och med farligare kan vara. Men det som jag är lite oroad för är det att om man säger att USA är vårt viktigaste allierade, tror man faktiskt på det, eller är det någonting som man bara måste säga? Och jag är inte riktigt säker att den som har ansvar för politiken har en klar bild av vad det gäller. Och en annan sak är sen det också, att hur påverkar det här vår moral? Och man kan tala om dubbelmoral i politik och i världspolitik idag. Och det är det att vi inte behandlar krigsbrott på samma sätt, oberoende av vem som är skyldig. Och vi har sett att USA och Israel hela tiden struntar i internationell lag och startar krig utan någon som helst laglig grund och så vidare. Men vi har inte kunnat säga det här rent ut. Och det tycker jag är minimum åtminstone, att samtidigt som vi vill bevara naturligtvis NATO-förhållanden, så måste vi vara klar på det, att det här är inte acceptabel, och det att vi måste reagera på samma sätt oberoende av vem som har ansvar för krigsbrott och vad det sker.
På frågan om, som Erkki tar upp här, att inser då inte president Stubb och utrikesminister Valtonen och så vidare realiteterna här? Jag tror nog att de inser det. Men frågan är då hur mycket man ska uttrycka det här så att säga i konkreta termer. Ingen kan vara som rör sig i de europeiska sammanhangen och med de utkiksmöjligheter som våra ledare har, som presidenten har, så är nog medveten om realiteterna, tror jag. Och den frågan blir då hur mycket man ska spell it out, så att säga, hur mycket man ska skriva ner det. För att ett sådant här instrument som det utrikespolitiska redogörelsen är naturligtvis delvis ett önsketänkande också. Man vill framställa det så som man vill ha det, så att säga. Och det där, och låta mellan raderna förstå att det här är problematiskt. Men att så länge det ännu finns en chans att det leder till en ska vi säga en positiv slutresultat, så upprätthåller man skenet.
Ja.
Men ska vi återkomma till den här frågan om fördömande av, eller som Erkki nu tog upp. Jag håller med här om att konsekvensen är väldigt viktig. För den egna moralen helt enkelt också. För att vi ska kunna vara konsekventa också sen när det gäller oss själva riktigt, när det kommer oss väldigt nära. Så att här kan man ju och fråga sig att hur klokt är det att dölja åsikterna. Vi vet att Trump slår tillbaka om man kritiserar honom.
Yep.
Men vi vet också att det är aldrig långvarigt och att han i vissa situationer har fått dra sig tillbaka helt enkelt.
Men ge några exempel när du säger att det är inte långvarigt.
Och vi har också sett att det hjälper inte att smickra honom. Han kan se det tåget att slå tillbaka.
Ja, men det hör till... Vi har ju alla fått lära oss det här, att hans metod är att kasta ut hela tiden nya saker och att konsekvenserna de inte har blivit så förfärliga. Han hotar det ena landet med det ena och det andra och det är handels nya tullar och så vidare, men det blir inte av. Så att där har Finland inte varit en risktagare i det här som vissa andra länder. Till och med Storbritannien har gått längre än Finland i de här frågorna.
Ja.
Och för att inte tala om Spanien och så här. Och nu börjar Italien och andra så här land efter land börjar ta så att säga sin försiktighet.
Ja, men alltså, när du sa det här att han så att säga, på ett sätt hämnas, han är till exempel Italiens Meloni var ju hans goda, alltså han tyckte ju att det här var en bra ledare och nu bara det räckte med ett uttalande, ett ställningstagande han inte tyckte om så skriver han långa rants på natten på Truth Social och sånt och kallar folk för en det ena och det andra och nu duger hon inte någonting mera. Menar ni nu att säga att man inte ska bry sig om det? Att risken att Alexander Stubb figurerar i en lång sån här nattlig...
Jag tycker inte man ska ta det så seriöst. Mm. När vi ser att en amerikansk president går i svaromål med påven till exempel. Då har det nog olika gränser överskridits ren. Så att vi får bara anteckna det här som en aberration, en avvikelse från det normala sättet att umgås i världen.
Men vi kan inte behandla det som det normala, att acceptera det.
Det är risken att vi lär oss att vi det där.
Det är många i Finland som har tagit modell från Trumps sätt att använda social media till exempel.
Vem?
Ja, det är många i Finland.
Jo, det är säkert många. Men vi lever i en underlig tid så att nu kanske kommer den momentet också eller den när Alexander Stubb med golfklubban i handen måste säga att nu spelar jag inte golf längre med dig.
Det är ju det som sker då är att man råkar ut för att han har ju miljon publik på sin egen social media plattform, alltså Trump. Och det där, han tvekar ju inte att skriva sådana här långa texter där som han faktiskt drar folk i smutsen. Och det är det som jag tänker mig så här, att månne vår statsledning eller vår utrikespolitiska ledning sitter och funderar på det här. Att tittar på morgonen, vad han skriver nu igen i natt? Skriver han till exempel någonting om att nu är Alexander Stubb har liksom svikit honom och Finland är bara skit?
Nej, men alltså, låt mig säga så här.
Jag menar, sitter de och följer med sånt?
Och där jämför jag då med den här sovjettiden så att säga. Att hur försiktiga ska vi vara? Den här frågan har jag ställt mig. Vi har då en amerikansk ambassad här som säkert rapporterar. Om någon läser det i Washington vet jag inte. Men allt vad som sägs och det där matar på. Jag tror inte att det påverkar Trump. Han reagerar på sådana, ska vi säga, spektakulära uttalanden som råkar komma till honom. Till hans öra så att säga. Men frågan är att börjar det, finns det en risk för en anpassning här i Finland? Att vi blir så att säga vår stormaktsrelation, vi satsar så mycket på NATO-medlemskapet och på att USA skulle vara den avgörande skyddsmakten. Att vi nu inte får fasta i den här rollen. Det är också det som Erkki är ute efter, att vi inte får det där att bli alltför beroende. Att vi behåller en möjlighet att mentalt också lösgöra sig från. Det fanns ju i Finland en ganska positiv inställning till USA, traditionellt en positiv inställning till USA. Men nu ser vi rent på opinionssiffrorna att den här attityden har det där förminskats kraftigt. USA är inte längre populärt eller pålitligt ur finländskarnas syn. Det är många som i Finland nu, en majoritet, tror inte att USA kommer till vår hjälp. Men statsledningen måste fortsätta att utgå från att allt är så som tidigare.
Realpolitik.
Det är ju en sak, men en annan sak är genom att avstå från ärlig kritik så missar man möjligheten att ta en ledningspost i Europa. Jag skulle ha önskat se en mycket mer kraftigt respons från Europas sida. Också i handelspolitik där unionen har en klar mandat att ta ställning. Men det har man missat. Och ledningen i Europa...
Det beror inte på Finland det.
Nej, men Finland borde vara åtminstone med den kraften som vill ha en starkare europeisk respons.
Man är inte Stubb har den ambitionen att kunna ta en ledande roll. Jag vet inte hur stark den är, men nu är vi ju på väg i den riktningen i alla fall att alla börjar inse att om inte Europa håller ihop, och valet i Ungern var ju ett steg i den positiv riktning kan man säga, så desto starkare blir möjligheten att säga ifrån. Nu sa ju i alla fall tillräckligt många i USA, i Europa ifrån när Trump ansåg att man borde ställa upp för hans krig som han inte hade informerat om och så vidare. Så det blev en ganska...
Ja, men Finlands respons var ju lite oklar också.
Jo, men vår roll där var ju väldigt liten. Våra möjligheter att säga bu eller bä var ju väldigt lite. Men alltså det att till exempel Storbritannien, tycker jag, sa starkt ifrån, var en ganska stort steg i alla fall ur europeisk synpunkt.
Jag har för mig att Keir Starmer till och med använde lite kraftigare uttryck, vilket han inte brukar göra, så att han är helt fed up med det.
Sådana språk har man inte sett på finsk sida alls. Jag tar ett exempel. Då Trump hotade med förstöring av hela civilisationen i Iran. Så det enda som kom från regeringssidan var kommentaren från försvarsministern som sa att det här är ett allvarligt märke. Märke, vad betyder det? Det var ju att hota använda krigsbrott mot Iran. Och det enda man sa det att det här var ett allmärkt märke.
No, det är väl kanske just det här som Per Stenbeck var inne på, att man, risken finns att man blir så van med den här sortens...
Jo, det är risken och det den. Vi gör ju ofta det misstaget också, inte bara i Finland, utan att vi hakar upp oss på Trump. Vi diskuterar Trump, alla hans utspel, så som de skulle vara policysaker. Som att nu har USA en ny politik. Och så visade sig om en vecka eller efter en dag att det inte alls var så. Och det är ett misstag.
Men det berodde också på reaktionen. Ja. Att man hade en kraftig reaktion mot hans planer.
Så ibland, det är nog,
marknadsreaktionen var
nog hemmapublikens reaktion som påverkar Trump mest. Och inte reaktionen från Finlands sida, om vi nu är ärliga.
Nej, men Europa har ju en större vikt.
Naturligtvis. Och då när Europa är samlat, naturligtvis. Ja. Men låt mig ta upp en liten sak så jag tycker att det är värt vad är vår värde i förhållande till USA? Om det kommer till kritan att Trump börjar så att säga särskilja de europeiska länderna, vilka är våra verkliga vänner och vilka är våra fiender. Så det tycker jag att den analysen också bör göras. Vi tycks ha ett visst värde också ur Washingtons synpunkt när det gäller. Och det beror då på olika saker som vårt försvarsväsende så att säga, som har ett gott rykte. Och sen beror det väl på de här isbrytaraffärerna. Och skulle vi ännu ha lite mera mineraltillgångar i Finland kunde vi vara värda mera för det transaktionella USA. Där businessvärdet så att säga betyder ofta mycket mer än det politiska. Så att det här är också någonting som vi är i vågskålen.
Men lyckligtvis har vi inte olja. Då ska vi vara i samma situation på Venezuela och Iran idag.
Det kan man lyckligt gratulera oss för att det finns ju ingenting som Trump är mer fixerad än vid oljan.
Så verkar. Alltså, om vi håller oss lite vid president Stubb här, så är det ju, han har kallat för en sån här Trump-viskare, det kallades visserligen också Meloni tidigare, före det sen skedde en sån här, ska vi säga, hon är inte längre populär hos Trump, men utnyttjas det tillräckligt och på vilket sätt? Alltså borde, nu är det ju ganska unikt ändå att ett litet land som vårt har fått, så att säga, tillgång till den amerikanska presidenten. Stubb lär ju faktiskt kunna ringa upp honom.
Och säga vad?
Ja, jag vet inte, men alltså, menar du, Erkki Tuomio, att det inte har något värde?
No, det har ju värde om man skulle tala med en normal person, normal president. Mm. Det skulle vara, men jag tror inte på att det här värde med Trump.
Ja, där behöver du ju psykologisk rådgivning för hur du ska sätta upp samtalen, så att säga. I vilket ögonblick ska du tala med Trump och på vilket sätt ska du påverka? Så det blir nog någonting som inte har med normal politik och diplomati att göra, utan det är fråga om någon slags förståelse för hans märkliga synsätt och karaktär och hans reaktionssätt. Så
men om jag lite envisas, alltså vi har ändå haft för vår ledning, det har varit Petteri Orpo, Elina Valtonen, Alexander Stubb, de har fått flera inbjudningar till Vita huset och de har träffat också andra än Trump. Har det på riktigt, nu måste nu ha någon sorts värde.
Men där tycker jag du är lite nu det där en offer för den här.
Att, nej, jag ställer bara frågor därför för att
det här är samma sak som man frågade Ode Kekkonen tiden. Hur många gånger har du rest till Moskva?
Ja, men ja. Samtidigt så har det lyfts upp många gånger att Tarja Halonen aldrig fick någon inbjudan till Vita huset under sin tid som president. Ja.
Vad förlorade du med det?
Jo, vad vann vi och vad förlorade vi? Det kan man ju
det
fråga
vet jag
sig.
Jag frågar det.
Det är ju den här resultaten som räknas. Men Trumps, ska vi säga, hur han utstrålar makt eller hur han det där, han är ju just på sådana här saker. Själv bygger han upp en liknande att han är lycklig när han får träffa kungen av England och sånt. Så att vi ska inte gå in heller i den här fällan att det här är avgörande, utan nu är det ju substansen, vad som sker de facto. Ställer USA upp här och för detta.
Så. Det är därför jag stryker under det, att det alltså kallelse till, man blir inbjuden till Vita huset, då får man också tillgång till andra än Trump i den amerikanska administrationen.
Stubb brukar ju nog poängtera det att det gäller att hålla kontakt med senatorerna.
Exakt.
Också. Men då ska vi komma ihåg samtidigt att det är väl säkert nyttigt, men Trump har ju lyckats spela ut senaten också ur det här. Det har gått som i Romarriket på sin tid att kejsaren så att säga krossa senaten. Så det var ett stort steg mot den verkliga auktoritära ställningen. Men det ligger någonting i det här som ofta sägs att man måste hålla en bred kontaktyta till USA också. Det är inte bara presidenten som gäller också, om det förefaller idag som han skulle vara allenarådande.
Jag läste alltså den säkerhetspolitiska experten, numera verkställande direktör för den här Nordic West Office, Charlie Salonis Pasterna, kan uttala sig för Hufvudstadsbladet här igår och sa att det som han saknar i den här 23 sidor långa uppdateringen av redogörelsen, han sa att han bara blir trött på att nästan påpeka det här, men att det här med klimat nämns två gånger på 23 sidor. Och att det hotbilder, det har också att göra med vår säkerhet och hotbilder.
Det är ju en följd av det hela världssituationen idag. Att man struntar i det stora existentiella hot som gäller för hela mänskligheten. Och det är kärnvapen, det är klimatförändring och det är lust av biodiversiteten. Och det har fallit helt undan nu under den här perioden.
Det är därför jag tar upp det, alltså därför just för att han menar att man fokuserar så mycket nu på USA, nog av helt med anledning, men att man får inte glömma bort de andra.
Det som jag också saknar är att samtidigt som man åtminstone muntligt understöd för värdena, alltså det här regelbaserade världsordningen, så finns det ingenting konkret för vad man betyder med det. Och vad man ska göra då man bryter mot det, det är det en fel. Men också, jag tycker att det är lite otillräckligt behandlade fråga om intressen. Och vi måste här i Finland komma ihåg att det är ett land i världen som hade ett största eget intresse att bevara Finlands frihet, och det är Sverige. Och så därefter kommer de andra nordiska länderna, sen de europeiska länderna. Sen kan vi hoppas på att också andra länder utanför, på andra sidan Atlanten kan bidra med någonting. Men det är bara det om det ligger i deras intressen. Och här kommer lärdomen från vinterkriget i bild. Nämligen, vi fick understöd från Sverige. Sverige svek inte Finland, utan motsatt sig vad man hade varit vår önskemål naturligtvis. Det är en snart som det. Men Sverige gav oss vapen, vi fick frivilliga, vi fick finansiell understöd. Och Sverige förklarade sig inte neutralt utan en icke-krigsförande land. Och det var helt viktigt avgörande för Finland då för tiden. Samtidigt i slutskedet av vinterkriget så kom Frankrike och britterna fram med ett förslag om att skicka 40 000 interventionstrupper till Finland. Men deras intresse var att ta över malmfälten i Sverige, och huvuddelen av den här styrkan skulle ha stannat i Sverige. Att det skulle inte ha haft något att göra med slutet av kriget. Det skulle ha bara förlängat förlusterna för oss. Och samtidigt måste vi hela tiden vara medvetna om vad det är riktiga intressen som stormakterna har.
Ja.
Att det är enda Sverige som vi kan faktiskt lita på det, att de har ett eget intresse.
Det är ju bra att du tar upp det här med det där intressen, för att den här sviktande världsordningen som vi upplever idag så har ju lyft fram det här att det är intressepolitiken som dominerar. Och det är alldeles också riktigt att tala om de här koncentriska cirklarna. Vi litar på NATO så länge vi tror att vi finner ett skydd där. Och börjar NATO svika så blir det länderna kring Östersjön som har ett intresse, samma intresse som Finland, att stabilisera situationen. Och sviker också, ska vi säga, Tyskland och Polen och sådana här som randstater, så får vi lita på det nordiska och se om Norge och Danmark spelar med tillsammans med Sverige för att skydda Finland, som är det mest utsatta landet om världsordningen sviktar på allvar. Och håller inte det, så tror jag att Sverige och Finland återstår som en, för att så mycket har hänt nog att svenskarna har fått upp ögonen för att Sveriges försvarslinjer går längre österut. Det är inget tvivel om det mera. Det var många år då Sverige var ganska, ska vi säga, man brydde sig inte så mycket om den här problematiken. Man hade USA där borta då i hemlighet åtminstone. Och sen till slut är det naturligtvis vårt eget försvar, så att det är en världsordningen som kanske borde nämnas mera i den här säkerhetspolitiska redovisningen, så det där har ju fått en så allvarlig stöt att vi måste börja tänka också i de här.
Och fortsätter att få allvarliga stötar, ser det ut som, alltså det, man ser ju inget lugn i sikte.
Jag tycker att det här samarbetet, bilaterala samarbetet i försvaret mellan Sverige och Finland började redan under min utrikesministerperiod, och den har hela tiden fortsatt. Och jag tycker att vi trots det att vi nu är samtliga nordiska länder i NATO, och just därför att vi är med i NATO kan vi gå vidare. Och jag skulle inte utesluta ett nordiskt försvarsallians inom NATO som skulle bestå också i det fallet att man kan inte lita på NATO längre. Och det börjar naturligtvis med en finsk-svensk bilateralt avtal. Och det var ju på något sätt ett alternativ också då vi hade här diskussionen förra år tidigare om NATO-anslutningen. Skulle det inte vara tillräckligt och till och med bättre att ha ett bilateralt försvarsallians med Sverige, men det flög inte.
Du försökte den grejen, ja. Kommer jag ihåg, tillsammans med Peter Hultqvist, men det gick inte riktigt. Men det är ganska intressant att du talar om ett nordiskt försvars. När jag på 1960-talet skrev en prograduavhandling om det misslyckade nordiska försvarsförbundet som man diskuterar på 40-talet, slutet av 40-talet, så var ju det slutsatsen det att det fanns inga möjligheter, för de centrifugala krafterna var så starka. Danmark sökte sig söderut mot Tyskland. Nu har Danmark tack vare Grönland kommit hemåt och mot Norden igen. Det är naturligtvis en realitet. Och Norge har fått inse att det här, kanske det, England inte är så starkt och Storbritannien inte är så starkt och att det transatlantiska inte är det avgörande för norsk säkerhet heller. Så också Norge har blivit mer nordiskt i den här sammanhanget. Så att det kunde finnas förutsättningar för det där, men dessvärre, vi i Norden är inte så det där modiga att vi är beredda att ta sådana här steg.
Det ena kanske inte utesluter det andra. Jag tänker så här att det som alltid lyfts upp i det här sammanhanget är ju det som Erkki Tuomioja att upp här genast i början, och det är det här kärnvapenparaplyet som vi ska sitta under med stöd av USA. Ja. Och det är ju därför som den här är så
det blir ju den stora och intressanta frågan, att hur vi ska förhålla oss till den här franska propåerna om att upprätta någon slags kärnvapen, ett litet kärnvapenparaply för Europa. Jag vet inte om det har några förutsättningar att gå vidare, men jag tror att det är en bra påminnelse till USA också att det finns alternativ i Europa. När Valtonen säger här att NATO är starkare än någonsin, så lär man lite försiktigt hur kan det vara starkare när USA är så där frånvarande eller så negativt. Men det stämmer ju den avseende att det europeiska NATO har aldrig varit så starkt som tidigare.
Ja, men alltså
alla upprustar ju här nu.
Ja, alltså det är ett faktum att det här har jag kollat, alltså att det redan förekom i en tid redan att vid NATO-toppmöten så är där färre och färre amerikaner närvarande. Ja, alltså delta i de här mötena, så att inte alls som det var ännu för några år sedan.
Ja.
Det där, jag tänkte här, vi måste börja runda av här, men jag läste här Ingemo Lindros ledare i Huvudstadsbladet som publicerades, var det nu i morse eller igår kväll, nu försöker jag minnas när det var, men hon säger så här att i slutändan finns ett enda mål, och det är att vi inte hamnar i bågan. Finland utgår fortfarande från att USA inte lämnar NATO, och de andra alternativen tänker vårt land inte högt kring. Och så skriver hon till slut så här, men det skulle vara viktigt att berätta för finländarna om någon överhuvudtaget skissar på en plan B. Avslutningsvis, det här tycker jag är en intressant punkt, för jag har hört mycket folk som helt vanligt folk som följer med nyheter och så här säger att de börjar sakna det här, att någon skulle säga att vad gör de riktigt? Att skissas det på en plan B? Att vad gör vi om USA mitt i allt skulle säga att nu lämnar de NATO?
Ja, det är ju den viktigaste frågan, och därför har jag tagit upp det här frågan om att förstärka det nordiska försvarssamarbetet och ta hand om vårt eget försvar. Och där tycker jag att vår avskräckningsförmåga ligger inte i F-35 flygplanvapen, utan det ligger i det, vårt förmåga att i en krissituation mobilisera en utbildad reserv på flera hundratusen soldater, och som inget annat land i Europa, inte ens större länder, har mera.
Det stämmer, och jag har bara en varningssignal här. När frågar man militärerna, de finländska militärerna, hur påverkar nu Trump på det här, det militära samarbetet med USA, så försäkrar man att det går alldeles fint, oss yrkesmänniskor emellan så fungerar allt bra. Men då glömmer man lätt en sak, och det är det att Pentagon, det amerikanska krigsministeriet, håller på att politiseras totalt.
Ja.
Att det är inte fråga mer om professionellt samarbete.
Och teologiseras.
Vilken minut som helst kan krigsminister Hegseth säga att vi drar bort alla amerikaner från Finland eller från Polen eller från Europa överhuvudtaget, utan att man så att säga går ut ur NATO, utan man kan försvaga NATO också.
Ja, där ingår också starka religiösa element numera i det ministeriet och i den ministern.
Men jag håller helt med Erki om att det här, det finns skäl att gå några steg längre i det här försvarssamarbetet med, framförallt med Sverige men också med Norge.
Men jag vill ännu få en klart svar på det här, att stämmer det som Ingemo Lindros här säger, att det fattas lite information nu, att det skulle vara viktigt att ta med finländarna här, att man skulle få.
Det, säkert finns det mycket tänkande på den här saken, men sånt tänker man inte i offentligheten, och det ska man inte göra heller.
Man kan ju inte berätta om hurdana planer man har, men man kan berätta att man har planer.
Ja. Det är poängen som Pärre tog upp om militärernas språk och sätt att handla av USA-relationer är viktigt. Jag minns att jag frågade då det här flygvapenanskaffningen var ännu öppet, att kan man lita på USA? Finns det en killer switch i deras som det driver? Och de, generalerna såg på varandra och var så mycket besvärligt ut och sa vi litar på vår allians.
Ja, det bör de säga naturligtvis, men vad de handlar och vad de tänker och vad de planerar, det ska de göra. Det har man tjänsteansvar att arbeta fram också alternativa nödlösningar, så att säga.
Med det så drar jag ett streck för den här diskussionen här idag. Det ni hörde var två tidigare utrikesministrar. Här var Per Stenbeck som var utrikesminister mellan 82 och 83. Och Erki Tuomioja som var det i två sjok. Alltså verkligen, du är säkert vår Finlands mest långvariga utrikesminister. Ja, mellan 2011 och 2007 och mellan 2000 och 2007 och mellan 2011 och 2015. Så blev det rätt. Jag tackar för diskussionen. Som vanligt kan du som lyssnar nu medverka här med dina synpunkter om du skriver till adressen slaget@yle.fi. Tack för sällskapet.